Vad bra. Du ser bekymrad ut.
Ja, alltså, ja, men...
Men det ser ut att dyka upp något där i alla fall.
Denna ständiga skräck.
Men, ja, jag vet inte om jag kan lita på någonting längre.
Nej.
Ja, men hallå i stugan. Det är Skidsnack som anropar och bjuder in er till ännu en vecka av lite härliga nyheter och allmänt skit kring längdskid och skidskyttecirkusen här i världen. Jag, Stefan Sköld, sitter här tillsammans med min gäst, Viktor Stenqvist. Välkommen hit.
Nu har du fått galopperande hybris här. Bara för att jag gav dig chansen att få inleda veckans avsnitt. Och så försöker du stjäla hela... Du gör en Estelle. Försöker en... stjäla showen fullständigt.
Ja, är det liksom enkom Estelle som får hålla på med sånt?
Ja, det kan jag tycka. Man måste ha lite kunglig börd.
Ja, som du.
Som jag, precis. Ja. Nu skulle jag vilja påstå i allra högsta grad. Vad har du för kungablod genom dina order, Stefan?
Vet inte riktigt. Jag har inte gjort någon sån här riktigt genomarbetad släktforskning.
Nej.
Så, men det lär ju finnas någon liten kunglig strain där, tänker jag.
Ja, jag och mina syskon gjorde ju det här smarta beslutet att vi gav bort en sån här test. Du vet, man ska DNA, genealogically, tjosan hejsan test.
Ja.
Till våran bror.
Mm.
Vilket skulle innebära att det var en jättebra födelsedagspresent, för att vi skulle ju också få svaret på våra DNA ursprung eftersom vi rimligtvis har samma ursprung.
Ja, och det får man väl anta.
Om vi inte har varit några snedsprång hos våra föräldrar. Mm. Men det här var ju över ett halvår sedan. Jag har inte hört ett pip.
Nej. Det kom upp någon mörk hemlighet där.
Det kanske jag gjort. Antingen så är det så att han vågar inte lämna in det här testet av oklara anledningar. Eller så har det dykt upp något smutsigt i vårt förflutna.
Det var inte det här testet, för det var ju någon, sån här, något svart får i kungafamiljen som skapade någon sån här test som man kunde skicka in och se om man hade varit i släkt med kungen.
Oj! Mm. Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Men min mor brukar prata om att i hennes sida släkten så talar man om den habsburgska hakan.
Ja.
Så vi kanske har några förgreningar i någon gamla tysk kung.
Habsburgarna, det var väl de som dog av blödarsjuka för att det var för mycket inavel.
Var det?
Ja.
Ja.
Så jag vet inte.
Jag är ju från en liten by utanför.
Och du får ju väldigt mycket så här svinkoppor och saker.
Ja. Jo, det är sant. Så du tror att det är inaveln. Det beror på att det är liksom...
Med koppling till det gamla österrike-ungerska kungahuset.
Ja, så det blodet skulle inte ha tvättats rent genom alla dessa generationer som har gått.
Ja, det här är alltså släktforskningspodden Skidsnack ni lyssnar på.
Ja, men i allra högsta grad så får man väl ändå säga att när det kommer till skidåkning så... verkar ju ändå släktbanden ha ganska starka kopplingar till framgång.
Ja.
Det är ju inte sällan som man ser efterföljande generationer vara framgångsrika.
Nej, eller syskonpar eller syskon i flera led.
Precis, men... vi har ju bara, som jag pratade om, ett par norska tvillingpar.
Mm.
Veng och Slind som är framgångsrika. Vi har haft alla dessa syskonpar, Fourcade, Fredriksson.
Ja, man misstänker ju ofta att det har att göra med någon sån här Serena och Venus Williams-aktig fadersfigur som står med piskan och tvingar in lite know-how i familjen.
Mm.
Men det kanske inte så i alla fall. Vi får väl hoppas det.
Nej. Nej, och de hade väl... Det finns ju lite extremer. Det finns ju de och sen Earl Woods. Det var Tiger Woods pappa som också jag vet inte om det var piska direkt, men stark uppmuntran till att bli en
kofösare.
Kofösare, precis, den gamla klassiken. Jag såg för övrigt något som cirkulerade på nätet nyligen var Raheem Sterling, en fotbollsspelare som vi inte ska gå in på närmare, men han hade en ettårig son som hade ett ganska bra tillslag redan, som blev en viral bild. Ja. Så att, det är klart att släktskap och gener är väldigt intressant att diskutera när man pratar längdskidåkning också. Och det brukar vara en höjdpunkt när man sitter och kollar på SM-tävlingar och sånt, där man ser någon liksom, ja men här kommer en porroma, eller här kommer en liten svan, eller här kommer en majbäck. Svan, det har vi ju varit inne på.
Att det är fel svan.
Det finns så många svansläkter så att man vet aldrig riktigt var de härstammar ifrån. Ja. Är det Lennart eller...
Nej, men det känns ju ungefär som att det finns 5 skidfamiljer.
Ja.
Det är lite så här Bongmans och ja.
Ottosson.
Ja.
Ja.
Jag vet inte. Nu, bara för det kommer jag inte på någon.
Nej. Men,
det känns som det är samma namn man ser hela tiden.
Ja, men jag menar Södergren.
Ja.
Hade ju bra brorsa, Blomqvist. Södergren hade väl någon kusin också som var framgångsrik. Och det finns ju hur många exempel på det här som helst. Ja. Bara kolla på Nortug. De har ju fortfarande en brorsa som håller på och som Petter nu skulle bli någon form av personlig coach för, va?
Ja, så kanske det var. Men jag hoppas ju främst på den här Ebba Anderssons brorsa Fredrik. Att han ska glänsa till någon gång.
Ja, men han har väl redan glänst till lite grann. Han har ju ändå visat några former av framfötter.
Han är ju i alla fall med i U23-VM-truppen nu, så vi får se om
ja, men,
någon vecka här hur det
om
går.
Om vi ska prata recent events så var han väl ändå trea efter Simon Andersson och Jens Burman på den här kopparskidan.
Ja, jo, men det är ju alltid något.
Det är väl alltid något. Så att herregud, där finns det ju förhoppningar. Och som sagt, uttagen till ungdoms-VM. Jag vet inte vad man säger. Säger man junior-VM? U23-VM. Det är ju,
ja, det är ju
en
båda.
Konstig mishmash av två mästerskap i ett.
Ja, ja, det är ju junior-VM med de här lite mer lovande framtidsnamnen. Och så U23-VM med de som kanske inte riktigt har lyckats ta steget till seniorsidan än.
Nej.
Fast de är seniorer. Men vi ska väl återkomma lite till det här, men vi måste ju såklart inleda med det stora som har hänt sedan förra veckan. Vilket är att Skidsnacks stora dröm om trippeln äntligen har blivit sann.
Även om jag tyckte att du i sluttampen där hade... Du hade redan gått förbi trippen innan det ens hade inträffat.
Jag skulle vilja säga att det var du som gjorde det. Jag ville ändå dra tillbaka och säga att vi skulle ta trippen först.
Ja, okay.
Det var bara att jag började drömma om Frida Karlssons VM-medaljer.
Ja, just det
var där jag skenade iväg lite.
Ja, ja. Så du menar att det var jag som spårade när det gällde trippen?
Ja.
Och ville se en hel svensk final?
Ja.
Jag tyckte för övrigt mycket om det här norska ordet. När man läser norska artiklar om det som blev en hel svensk trippel i Dresden. Att Sverige är tapetsert pallen. Att vi är tapetsert pallen. Vi har tapetserade pallen.
Ja, ja, det var bra.
Sverige tapetserade pallen. Man, det är så ett bra ord för att man ser det ju precis framför sig. Det kanske inte betyder tapetsera på det viset som vi gör i Sverige, men det funkar ju ändå.
Ja.
Jag vet inte vad det annars skulle betyda, men Norge, de har ju lite...
Ja, det betyder ju det, men det kanske inte liksom... ordet i sig har samma innebörd.
Nej, alltså det betyder...
Förmodligen har det. Nu blev vi plötsligt en språkpodd här också.
Ja, men vi är en mångfacetterad podd.
Ja.
Men i alla fall, vi tapetserade ju pallen där i Dresden på fredagen, lördagen, när det var freestyle-sprint. Vilket ju var helt galet. Kul.
Ja, Stina Nilsson vann ju framför Maja Dahlqvist och Jonna Sundling tog tredje platsen på målfoto mot, var det Caldwell kanske?
Svenska framgångar på målfoto var ju också lite något som skulle känneteckna hela den här helgen.
Ja, ja, men det är, alltså den här banan i Dresden var ju, eller är, det är ju liksom, det blir ju målfoto hela tiden, för den är ju så knäpp.
Ja, men den är ju helt knäpp. Det var ju precis som en av banorna i Tour de Ski, och som även VM-banan i Seefeld kommer vara lite grann. Att det är tajt och knixigt och korta upplopp. Det ska ju sägas att det kändes ju trippen kändes, jag tyckte aldrig den kändes riktigt hotad. Jag tyckte det var, trots målfoto så kändes det klart hela vägen.
Ja.
Det bara liksom, man hade en känsla av, ja men det kommer ju hända nu. Mm. Det var liksom inget som skulle kunna hindra att det hände.
Nej, för det, när man tittar på motståndet där, det börjar ju bli lite parodi nästan. För, ja visst, det finns ju några som är bra. Så Caldwell och ja men Falla och
ja, fast Falla Wissner. Är ju inte bra längre.
Nej, inte jämfört med Falla som Falla borde vara.
Nej.
Men ja men det, nej, man tänker special, men det, alltså det är ju ingen som tar Stina. Det går ju inte.
Nej.
Det är ju omöjligt.
Nej, men förut hade vi i alla fall Björgen som kanske inte åkte så mycket sprint på världskuppen, eller mycket, inte hela tiden i alla fall. Men sen kunde hon ta VM-gulden då.
Mm.
Så är det ju inte längre, för hon har ju de facto slutat.
Ja.
Och ersättaren som är Therese Johaug är ju, har ju aldrig varit en sprinter av det minsta lilla slag.
Nej.
Och sen finns det ju faktiskt ingenting där ute. Det är det som man tänker så här. Ja, men det kanske alla har inte prioriterat det, utan de väntar på VM och sådär. Men om man bläddrar lite i rullarna så finns det ju inga. Det är ju inte som att det är någon som har stått över som är där.
Nej. Nej, så är det ju verkligen.
Björnsen var ju väldigt bra i början av säsongen, men har ju också fallit tillbaka lite grann.
Mm. Och en sån som Maja Dahlqvist börjar ju kännas som också ganska så här säker som en tvåa på något sätt. För hon kommer ju alltid med någon liten, hon har ett litet ryck på slutet. Hon ser inte så här dominant ut till en början, men sen kan hon ändå lite...
Nej,
man känner sig ganska trygg med att ja, men Maja kommer ju där och
ja,
rycka sen.
Hon åker ju så taktiskt bra också.
Mm.
Hon är ju verkligen en person som känns som hon har en plan när hon lägger upp sina kvartar och semifinaler. Hon försöker ligga bra till hela tiden, och nu har hon ju till och med i Dresden så låg hon ju och drog en del och sådär, och ville få ha position, att tyckte att det var bättre än att hamna långt bak.
Mm.
Liksom som det här Pellegrino-misstaget i både individuella och i lagsprintfinalen, när han liksom inte har position och sen måste försöka liksom buffla sig fram, och så går det inte det. I teamsprinten så bara blev det pannkaka vid alltihop, och han liksom bara typ föll på eget grepp på upploppet och ramlade. Och i individuella när han ja, helt enkelt diskades.
Mm.
Vilket det var ju helt begripligt. Mattias Fredriksson sitter där i tv och säger bara att jag tyckte det var en hård diskning. Nej, det var ju ingen hård diskning. Han bufflar sig ju rakt in i Jove eller vem det nu var. Någon fransman. Men Maja Dahlqvist ser ut att ha någon form av strategi för hon ska ligga. Stina är ju, hon har ju en annan strategi. Hon försöker spara energi tills hon bara dundrar ifrån alla. Det är ju lite... Ja,
men hon har ju sån vetskap om att hon är så mycket bättre. Så det spelar ingen roll om hon ligger sist. Det är ju bara att gasa om.
Jo, fast det var också nu en känsla här i dressen att det är ju lite smalt.
Ja.
Det kändes inte helt solklart att hon skulle kunna gasa om hela tiden.
Nej, fast då kan, det är på något sätt som att hon kan ställa sig och bara staka på sidan.
Ja.
När de andra
ja.
Kör fristil.
Ja.
Och så bara, ja men då tog hon sig förbi där.
Ja, jo det är ju rätt sjukt.
Ja. Och en sån liten manöver gjorde ju Gustav Berglund i kvarten, som var lite kul. Att han tog världens minsta lilla inner sida på banan och bara liksom stakade sig förbi. Och han gick från sist till först, som var lite så här festligt att se.
Ja, verkligen. Och han verkar ju vara en glad gamäng.
Ja, jo, han gick genom rutan.
På ett annat sätt än någon som du inte tyckte gick genom rutan riktigt, Evelina Selin. Hon har en del att jobba på där med sitt sin media approach kanske.
Ja, hon har inte riktigt det där självförtroendet i mixade zonen, kan man väl lite diplomatiskt säga.
Ja. Det kan man ju.
Men Gustav Berglund var ju som klippt och skuren för tv-kameran.
Kameran älskade honom.
Ja, han petade ju såklart inte ner Burman, som alltid kommer vara högst upp. Men...
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men din Burman-fäbless börjar nå sjuka nivåer.
Ja, men du, jag kan berätta en liten anekdot apropå Burman.
Jag är i det lörat.
Ja, nej, men jag är ju lite som, jag fungerar ju lite nu som någon slags lärjunge som ska gå runt och lite sprida Burman evangeliet, känner jag. Så jag försöker få folk att titta på Burmans vlogg. Jag skulle liksom kunna gå lite på provision här och tjäna multum.
Ja.
Men jag har ju...
Han ska ta upp kampen mot PewDiePie där.
Ja, jo, men lite så.
Med Stefans hjälp.
Och jag har skördat viss framgång.
Ja, vad kul.
Ja. Ja, nu ska jag inte hänga ut någon person här. Jag ska inte nämna personer vid namn. Men för några veckor sedan så var jag ute och drack öl med en person i min närhet efter att jag tidigare har introducerat den här fantastiska vloggen. Och vi var liksom lite så här, orkar inte riktigt, lite så här julmatsmätta och skulle liksom, ja. Och då yppar personen i fråga orden, ska vi inte gå hem och ta en bärs och kolla på Burman?
Är det här en grej?
Bärs och Burman.
Bärs och Burman,
det är det nya.
Ja.
Jag råder er alla där hemma att testa.
Ja.
Det finns inte mycket som är mer rogivande.
Bärs och Burman.
Så... Och det går snabbt att klämma några avsnitt, för de är bara typ 11-12 minuter långa.
Och det, man kan även, alltså bärs kan vara alkoholfri förstås också.
Ja, ja, absolut.
Ja. Mm. Nej, men vad fint. Vilken härlig uppmaning till alla där ute. Jag kan ju säga att jag har ju sett typ 2. Och för er som inte vet, så vlogg är alltså inte Stefan som feluttalar det gamla ordet blogg med B. Utan en videolog som man har på nätet, i detta fall YouTube.
Mm. Du tänker dig att våra lyssnare inte har koll på...
Jag tänker att de kommer från tekniken. Alla typer av generationer som lyssnar på skitsnack.
Mm.
Herregud, vi ökar ju antalet lyssnare för varje vecka. Så att vi måste täcka in alla i den här gemenskapen.
Ja. Jag måste ju för övrigt säga att jag känner mig liksom lite så här humble och... glad när man får såna här meddelanden om folk som på riktigt har suttit hemma och lyssnat igenom alla våra gamla avsnitt.
Ja.
Vi har fått en del sådana meddelanden, men nu är jag på avsnitt 25.
Ja.
Så bara, jag har ju själv inte lyssnat tillbaka på de här 3-4 år gamla avsnitten, så jag vet inte riktigt hur de håller, men Nej. Det är ju fint. Jag blir lite rörd att folk sitter hemma och lyssnar på, på de gamla avsnitten.
Man blir varm inombords och tackar välfärdssamhället för att vi kan ha folk som går hem och har tid att lyssna på gamla avsnitt av Skitsnack. Väldigt fint.
Det är ju lite som att jag brukar ju när jag vaknar en ledig dag och slår på tvn kolla på Rederiet.
Ja.
Jag tänker att det är lite samma sak liksom. Att kolla på gamla avsnitt av Rederiet. Ja. Lyssna på gamla skidsnacksavsnitt.
Ja, men vi har väl uppmanat folk förut att lyssna tillbaks på sina favoriter och sådär. Det är väl alltid att rekommendera.
Ja.
Men sådär, jag blev alldeles till mig av det.
Var den där habsburgska blödarsjukan som slog in nu?
Ja, man vet, som sagt, vi har ju spekulerat om vilken eventuellt livshotande sjukdom som ska slå till härnäst när det gäller mitt tillstånd, men so far so good skulle jag vilja säga.
Ja. Men ska vi återgå till resten då kanske?
Ja, och Maja Dahlqvist och vi var inne lite grann på det här med star quality. En annan rolig detalj som jag tog fasta på, det var ju när Stina och Maja hade vunnit den här teamsprinten sen och intervjuas på engelska. Och, ja, Maja Dahlqvist hade väl inte riktigt självförtroendet, ska man säga. Ska vi kanske lyssna tillbaks på lite grann hur det lät här när Maja Dahlqvist intervjuades?
Yeah, it's really cool. It's att det är synd att det inte var 3 lag.
We think it's too bad that we can't have 3 teams on the start today.
Ja.
Ja, det vi fick höra där var ju då Maja Dahlqvist fick använda Stina som en översättare kan man säga lite grann. Ungefär som när man sitter, de som sitter i EU-parlamentet och får någon som liksom översätter allt som alla andra säger till 78 olika språk. Så fick Stina agera översättare åt Maja Dahlqvist. Jag kan ju tycka att Maja Dahlqvist borde kunna ha...
Det var ju inte världens krångligaste sak.
Nej.
Att artikulera Nej. På engelska.
Alltså jag tänkte att det måste väl, eller har det gått ut för skolundervisningen i engelska? Lär de inte ens ut engelska på skolan nu för tiden? Undrar jag lite grann. Mm.
Eller var det en så här känslig sak att säga så att... tänkte jag säga ålderkvinnan i laget fick ta den. Nu är inte Stina Nilsson så värst gammal. Men,
nej, men ett men par rutinerad. År äldre än Stina Dahlqvist är hon väl i alla fall.
Stina Dahlqvist.
Maja Dahlqvist. Ja. Nej, men det var väl ja, det var lite lustigt i alla fall. Mm. Men i övrigt, vi pratade om att Maja hade tagit det. Vi kan väl lika gärna slå fast att tre personer är helt säkra för att åka individuell sprint i Seefeld. I min bok.
Alltså, vilka tre då?
Ja, men det är förstås Stina, Maja och Jonas Sundling. Om inte de tre har varsin plats, eller ja, Stina vet vi har en plats uppenbarligen. Mm. Men om inte Maja och Jonna har åkt till sin plats, då... Nu har inte jag och Rickard Grip alltid dragit jämnt. Men nu på slutet nu verkar det som att vi är som med ler och långhalm.
Ja.
Nej, på äldre dagar.
Ja.
För det var ju något jag skrev till dig här för några dagar sedan. Nu har jag till och med tappat bort vad det var. Men det var något när jag och Rickard återigen var syskonsjälar i tanken.
Ja, ni börjar liksom mötas. Aha. På mitten någonstans.
Så att nu börjar jag fundera på om det kanske är så att Rickard lyssnar på skidsnack och verkligen tar in vad vi säger på ett annat sätt. Kan det vara så?
Ja, så kan det mycket väl vara.
Nej, men det är klart att de ska ha varsin plats.
Ja, alltså jag håller ju med. Det är ju, vore ju sjukt om någon av dem petades. Det ska ju hända något väldigt sensationellt nu de kommande världscupshelgerna innan VM. Nej, för det är ju de tre som har presterat bäst. Men sen där bakom blir det ju ett riktigt så kallat getingbo.
Ja, men visst är det väl ändå så att de kommer behöva ta in Hanna eller Ida. För att det skulle vara lite för magstarkt att peta båda två.
Ja.
Tror jag, på något vis. Så oavsett om Settlin eller vem det nu kan vara.
Om Anna Dyvik, hon har ju inte visat någon riktig kvalitet än och inte åkt jättemycket sprint den här säsongen. Men hon skulle ju tidigare i alla fall ha varit en av de som är med och konkurrerar.
Nu har man lite glömt bort henne. Hade ju kunnat varit en sån.
Ja, nej, men det är klart att det sitter nog hårt inne för Grip och peta Ida och Hanna. Därav så är man ju lite orolig att båda de ska få åka på bekostnad av Maja och Jonna.
För... Men Maja, det går väl inte att peta Maja? Alltså det är Jonna möjligtvis, men det känns inte som det skulle kunna gå att peta henne. Och det vore orimligt.
Ja.
På något vis. Orimligt!
Ja, jag håller med. Det är så här, om man bara ska spekulera lite fritt här så tänker jag att ja, de kanske skulle kunna satsa på Hanna och peta Ida. För att de kan sätta in henne på ett distanslopp istället.
Mm. Visst.
Att de Ida kan resonera så.
Ida kommer troligtvis åka något distanslopp. Ja. Säkert 10 kilometer. Och sen är hon fortfarande högaktuell att åka stafett.
Ja.
Så hon kan ju falla tillbaka på det. Men hennes fokus gissar jag ändå är också primärt att åka sprint. För det är väl där hon har störst chans att ta en individuell toppplacering.
Ja.
Hon var ju två här i en sprint i Tour de Ski till exempel. Så hon är nog ganska inställd på det. Däremot, vad jag tyckte var halvt oroväckande, jag läste någon intervju med Hanna Falk, eller oroväckande, men det kanske är väldigt talande nu bara för några dagar sedan, om att ja, men mitt sikte är inte inställt på VM nu, utan jag liksom, eller jag tänker inte på VM nu, säger Hanna Falk. Det på engelska skulle man säga att det speaks volumes. Hon tänker inte på VM. Det betyder ju att hon själv är ju inte alls säker på att hon kommer få åka VM.
Nej.
Hon måste ju superprestera i de här sprintarna som är kvar i världscupen. Det är ju ja, nu till helgen i Otterpä, och sen Ulricehamn har också en sprint.
Ja.
Och Ulricehamn, som är för övrigt är hennes hemmabana.
Ja, men det är, ja, för det är ju som vi har varit inne på tidigare med Hanna Falk, att hon gjorde ju återigen en bra prolog, men sen håller det inte i längden.
Nej, hon orkar inte hela vägen, och att hon tog sig vidare från kvartsfinalen var ju bara ren flit i helgen, och semin var hon ju chanslös från.
Mm.
Så att det känns ju som att det är väldigt mycket fördel Ida om det är de två det står mellan.
Ja, ja, det borde ju vara så om man ska gå på resultat.
Och i det fallet så ser det inte ut som att Hanna Falk kommer få åka ett enda lopp i något VM.
Nej.
Och det är ganska stört med tanke på att hon är inte, jag menar, hon är inte dålig på något sätt. Hon vinner prologen. Det är ganska bra. Hon kommer till semifinal, och det har hon gjort förut också. Så att det är inte som att hon har underpresterat.
Nej.
Det är bara det att nivån är så sinnessjukt hög.
Ja. Och då, om man ska göra en liten parallell till det här, om vi ska ta upp herrarna också lite grann. Mm. Kommer Theodor Pettersson att få plats i ett sprintlag?
Ja, alltså det vore ju ett underbetyg om man skulle få det.
Ja, dock så här, det är klart att han kommer få en plats på, ja, gamla meriter. För att
säg eftersom... inte det, alltså Carl-Johan Westberg har ju varit... vi har ju sagt mycket om Carl-Johan Westberg, och det har ju inte handlat mycket om hur framgångsrik han har varit direkt den här säsongen. Men herregud, han har ju ändå, de gångerna han har tagit sig till kvart, så har han ju visat sig vara bättre än väntat. Hans problem har ju varit att han har missat prologen.
Ja.
Sen har vi ju ett par givna.
Alltså Viktor Thorn och Oskar Svensson är väl givna.
Och Kalle Halvarsson.
Ja, och Kalle Halvarsson.
Så det är ju tre platser är ju redan liksom klara i VM. Mm. Så att Theodor Pettersson får en fjärde, det känns ju långt ifrån säkert.
Mm.
Men sen bakom,
jag tror ju ändå att han kommer knipa den till slut, men det är, ja.
Jag tror inte de kastar in Johan Häggström helt plötsligt bara för att han har gjort några bra.
Nej, det var synd att inte Gustav Berglund skrällde till med en vinst här.
Ja. Ja, nej. Nej, och sen är det väl, om vi ska prata om VM-stafetter, så är det väl tyvärr Yin och Yang som ska representera Sveriges lag, eller vad kan man tro?
Ja, det lutar åt det, va?
För,
ja, det är, Oskar Svensson kan ju komma in och störa balansen i Yin och Yang-samhället. Men...
A disturbance in the force. Som är Oskar Svensson. Jag hade ju valt kanske snarare Oskar och Kalle, men...
Ja, jag vet inte. Jag har inte varit så imponerad av Oskar den här säsongen. Jag skulle nog lägga mina kort på Viktor ändå.
Ja, men kom ihåg att förra året så kom ju Oskar mot slutet.
Mm.
Det kanske är så hans liksom formkurva brukar vara. Jag vet inte riktigt.
Ja. Det är många veckor kvar till VM.
Ja.
Och vi Skidsnack har inte tagit ut vårat slutgiltiga lag än.
Nej, förutom så. På damsidan. För jag ger ändå den fjärde platsen till Ida. Jag tror inte att Settlin eller Dyvik eller Moa Lundgren. Ja, i och för sig Moa Lundgren, vad vet man.
Kommer Lindsömskar på ett hörn.
Jag läste för övrigt någon Sömskar som också har varit jättebra. Apropå det, jag läste någon norsk kolumn i TV2 eller vad det nu var för någonting, med någon tyckare som inte kommer ihåg namnet. Det här känns som jävligt stabil info ni får.
Random norsk tyckare. Vad tyckte vad då?
Norsk tyckare tyckte i alla fall att Sverige har 7-8 åkare, sprintåkare, som utan vidare skulle ta en plats i norska sprintlandslaget.
Mm.
Och det har de ju rätt i. Det är alla de namnen vi har räknat upp. För bakom Falla så är det ju långt.
Ja.
Till någon annan.
Jag vet inte ens vem jag skulle sätta som deras nummer två längre.
Typ liksom Hashem. Ja,
det är ju så här Hashem och Eide och Östberg. Men de är ju långt därefter.
Ja.
Väng. Och inte Väng.
Nej, precis. Nej, men det är som ett stort svart hål, det norska sprintlandslaget.
Ja.
De har ju, och det kanske är en utveckling man har missat på grund av att Falla. Jag menar, Falla har väl ändå vunnit sprintcupen typ 4 år i rad eller någonting.
Mm.
Och det var ju helt extremt framgångsrik.
Vad har för övrigt hänt med Falla?
Ja,
det är lite som med Väng. Vad är grejen?
Nej, men hon förklarade ju efter helgen här bland annat att hon hon tyckte det var lite jobbigt för att svenskarna hade sån fart och liksom, alltså, kunde åka så kraftfullt på ett sätt som hon tyckte var lite drygt, för det var precis vad hon har tränat på liksom, under upplandningen för den här säsongen, att åka mer kraftfullt och stort liksom. Hon kollar väl på Stina, för det är hela hennes
grej.
Ja, precis. Och Fall har liksom tränat på att göra det mer, men det, tvärtom så visar det sig att Maja och Jonna Sundling är de som är mer explosiva och så nu. Så att jag tror hon är lite rådvill och bekymrad, med all rätt. För att samma krönikör, den okända krönikören i en norsk.
Det här låter som en så här Mankell-däckare.
Ja, eller så låter det som en sån här, du vet, slöa kolumnister som refererar till taxichauffören de har pratat med under resan från flygplatsen, och sen bygger de en hel kolumn på det, med någon konflikt i Västafrika eller någonting.
Nej, jag tänker mer, den okända krönikören. En kriminalroman.
Ja, men den här okända krönikören,
han skriver så att folk dör.
Ja, men den här personen som jag
när han har nämnt ett namn så dör den.
Ja, men
vi kanske har något på gång här.
Fortsätt med din roll och teater här.
Håll utkik i bokhandeln till jul.
Ja, ja, den ska hamna där precis i novellsamlingen tillsammans med Ryss poesi 2019 som vi har lovat en lyssnare att ge ut till nästa års julhandel.
Ja.
Där kommer även den okända norska krönikören, en roman. jo, vad hon hävdade också var att det är större chans att Sverige tapetserar pallen i VM än att Norge får en enda medalj.
Ja.
Och det är ju, det är bara att skriva under på den analysen lite grann.
Absolut. Jag tror ju inte att Norge är det största hotet mot Sverige. Nej. Jag tror ju att USA är ett betydligt större hot, exempelvis.
Typ Slovenien.
Ja.
Ja. Nej, det finns inte så mycket annat. Och när så här Fenrich och Van der Graaf, och de har inte heller liksom varit så här toppbra.
Nej, och ja, men en sån som Diggins, som, ja, hon har ju gått mer och mer åt att bli en bättre distansåkare, en sprintåkare de senaste åren.
Startlober också.
Men det är ju så här, Caldwell är väl amerikanernas bästa namn just nu. Det brukar ju pendla lite. Men nej, det är väl egentligen hon som är det största hotet just nu.
Ja, och då får man ändå säga att bland amerikanerna har det funnits så många bra tidigare, med Randall och Diggins och sådana där som har varit och hotat individuellt jättemycket, och Björnsen och Kolbe. Så de har ju absolut näst bredaste landslaget när det kommer till sprint. Norge är ju inte ens i närheten av USA heller. Så att det är ändå gött att kunna prata om ett vilt kämpande Norge. det är man ju inte bortskämd med.
Nej, verkligen inte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En annan pall som tapetserades av svenskar, det var ju kopparskidan. Kanske inte så konstigt eftersom det bara var svenska deltagare. Men jag fick till en fantastisk övergång.
Ja, det är liksom, nu Sveriges Radio har vi i luren, Stefan. De är på jakt efter dig. De behöver någon som skriver radioövergångarna.
Ja.
Ja, nej, men visst. Eller hur? Ebba Andersson för Charlotte Kalla och Frida Karlsson.
Ja, framtida VM-drottningen.
Nej, men det var väl fantastiskt. Det var väl lite vad vi hade hoppats på. Eller jag vet inte, vi hade kanske lite hoppats på att Frida skulle sätta de andra på plats. För att säkra sin VM-plats. Men ja, visst kanske säkrade hon ändå sin VM-plats lite grann där. Hon visar väl någonstans att hon är en av Sveriges bästa distansåkare.
Jo, absolut. Och fast nu, ja, jag vet att du tror att du och Rickard Grip börjar bli som Ler och Långhalm.
Ja.
Men är ni så mycket Ler och Långhalm?
Ja, men ja. Jag tror att han börjar mjukna.
Ja.
Det är min betydande över, eller min övertygelse.
Ja.
Och nu kommer han låta henne sopa rent i junior-VM.
Mm.
Och sen kanske hon får köra någon tävling och sen är det klart.
Mm. Om vi ska sätta det i lite kontext här, förutom...
Det blir som Lex Ebba Andersson. Det var ju lite samma situation hon slog igenom för ett par år sedan. Och gjorde framgångsrikt junior-VM och sen klev in och fick köra en VM-stafett för Sverige.
Ja, Ebba Andersson vann ju då med 7 sekunder före Charlotte Kalla. Och sen var det 51 sekunder ner till Frida Karlsson, vilket ju är rätt mycket, ska vi ändå säga. Men Frida Karlsson hade ju en ganska bra marginal sen ner till resten. Hon var ju en halv minut före fyran som Anna Dyvik. Och av sådana här tidigare landslagsåkare som fanns med här var det ju bland annat då Dyvik, Jenny Öberg, Emma Wikén, som inte hade något med slutstriden att göra egentligen. Och sen ja, var det väl inga riktigt stora namn med här.
Nej, nämnde du Emma Wikén?
Ja. Du vill ta upp det igen.
Men, är igen? Jag vill inte prata om Emma Wikén, har vi?
Nej, men för att jag nyss nämnde hennes namn. Du vill återknyta till henne.
Ja, ja, vi kan väl ändå liksom klänga in en passus om vad hände med Emma Wikén.
Ja.
Det ska sägas att vi har nämnt och pratat och diskuterat Emma Wikén i den här podden ganska många gånger förut. Främst min inofficiella kampanj att putta ut henne från landslaget för att ge plats åt mer talangfulla åkare. Men man slås lite grann.
Vad hände med Emma Wikén? En kriminalroman.
Allt behöver inte vara kriminalroman. Men nu kan man ju istället börja fråga sig, vad hände? Ja, vad hände liksom? Hur kan man gå från att vara stafettvinnare, mästerskapsvinnare i stafett och topp 10 åkare i världskuppen och liknande till att helt plötsligt vara en medelmåtta. Men ändå orka fortsätta. Det är fascinerande. Jag skulle vilja göra en liksom djup intervju med Emma Wikén. Och
ja,
höra hur det är liksom.
Men det här,
hur mår du?
Ja, men okej, nu nämnde du henne som stafettvinnare och sådär. Men hon har ju aldrig varit en gigant individuellt.
Nej, men alltså hon har väl varit bra.
Ja, absolut. Men det var ju väldigt, väldigt länge sedan.
Ja, men alltså allvarligt. Nu måste jag göra en snabb googling.
Och alla ni som vet när Victor börjar prata om snabb googling så...
Hon är född 89. Hon är,
snabbt.
Hon är 29 år.
Mm.
Det är ju ingen ålder på en häst eller en skidåkare. Det har ju Johan Olsson bland annat konstaterat i ett inlägg på typ Instagram som jag inte kunde undvika att känna att det här var lite riktigt mot skidsack. Så tror inte jag att han lyssnar så mycket på skidsack egentligen kanske.
Förutom att han kallar in oss till den här föreläsningen på Södra Berget.
Ja, men fick du något mer liksom...
Nej, jag har inte hört något mer om det, men jag räknar med att det kommer snart. När var det?
Ja, jag tror det har varit för länge sedan. Jag vet inte. Nej, jag har inte hört någonting. Ja. Men vi får väl se. Det kanske dimper ner en biljett till Sundsvall snart. Brevlånen. När vi ska hålla låda.
Mm.
Och göra quiz och grejer. Ja. Hur som helst. Emma Wikén är 29 år. Johan Olsson uppgav det här, för det var lite kritik mot den allmänna kritiken som kanske hade väckts mot det underpresterande herrlandslaget under säsongen. Och kanske åkare som inte hade liksom slagit igenom på den väg eller måtta man hade önskat att de skulle ha gjort vid det här laget. Men han sa då själv att jag var 28 år när jag tog min första världscupseger och kolla vad min karriär landade i. Ganska framgångsrik ändå.
Mm.
Och visst, det får man ju säga. Han hade ju i och för sig en väldigt speciell karriär.
Mm.
Johan Olsson, som kanske inte riktigt går att jämföra med random annan åkare. Men om man ska se det i det perspektivet så Emma Wikén, som bara är 29, kanske kan komma tillbaks. Vad vet man?
Ja, när man kanske inte ska ge upp hoppet Men jag har nog ändå gett upp hoppet lite grann.
Ja, speciellt när jag har ett sånt extremt talangfullt både landslag och ungdomslandslag. Så att, då är det väl svårare att tro på något sånt. Men fortfarande fascinerande på något vis att bara försvinna sådär.
Ja, nej absolut. Och det pratas ju väldigt lite om henne nu, för fram tills bara för någon säsong sen var hon ju ändå ett givet namn i alla världscupstarter. Och nej, det är hon ju inte längre.
Nej, och nu alltså 8 på kopparskidan och rejält distanserad av såväl Ebba och Kalla som Frida Karlsson. Och då ska vi prata om Frida Karlsson lite mer om det här loppet, så visst, hon var 51 sekunder efter Ebba. Men det var väl så att hon ett tag ledde det här loppet efter typ halva, eller om det var bara några kilometer, men hur som helst. Så hon hade öppnat väldigt friskt. Det kanske var det som kostade lite grann i slutändan. Men hon hade ju Ebba och Kallas, Charlottes tider att gå på. Och höll väl inte hela vägen, men ändå kul att hon öppnar och sådär och bara försöker liksom, även nu ska jag försöka vinna det här.
Ja, absolut. Och man får väl kanske ändå se det som ett ganska så... Ja, det var ju ändå bra på så sätt att både Ebba Andersson och Charlotte Kalla ser rätt starka ut.
Ja, det är lite svårt när det kommer till Ebba och Charlotte. Så det är ju bra att de är jämna, det känns ju bra.
Ja.
Men det är svårt, det går inte att jämföra riktigt med någon annan.
Nej.
För att de är 51 sekunder före Frida Karlsson säger ju egentligen ingenting om hur bra Ebba och Charlotte är just
Nej,
nu.
Nej, men det hade ju, om det bara hade varit en marginal på 3 sekunder ner till åkare under, så hade man ju blivit lite orolig.
Absolut. Men jag menar att Ebba vinner ett lopp med Charlotte Kalla bakom 7 sekunder, det skulle kunna vara i världscupen i princip.
Ja.
Så bra är ju de. Men Frida Karlsson skulle kunna vara 6 i samma lopp i världscupen genom att vara 50 sekunder bakom Ebba.
Absolut, så är det ju. Sen är det ju 10 kilometer, det är ju ganska kort. Men det kan ju bli sådana distanser mellan åkarna även där.
Ja, så jag vet inte. Det känns ju spännande. Men vi får ju svaret redan i helgen när det är världscup i Otterpe. För där ska ju både Ebba och Charlotte vara med.
Det känns som man inte har sett dem på ungefär ett halvår.
Nej. Och nu blir det lite klassisk åkning. Det är både en klassisk sprint och klassisk 10-15 kilometers lopp som ska köras där. Men om vi håller oss kvar lite grann vid kopparskidan, så var ju din det stora idol där och uppträdde.
Ja, Jensa var där.
Ja.
Ja, jag har sett det på vloggen.
Men han vann inte.
Nej, han fick ju tyvärr stryk med en sekund av Simon Andersson. Ja. Han var lite... Han kände sig inte riktigt som att han hade farten i benen. Jens kände sig tryggare i fristilen än i klassiska åkningen just nu. Jag är en Jens Burman-expert här nu,
ja.
Så jag vet allt om hur han känner och mår. Men han är taggad och tycker att det ska bli roligt och spännande att åka till Otterpä och tävla igen i världscupen. För det var ju ett tag sedan.
Har du blivit som någon form av inofficiell talesperson för Jens Burman också? Är det här något som han verkligen har sagt i något sammanhang, eller hittar du bara på?
Nej, det här har han faktiskt sagt.
Det är intressant att du bara känner ungefär att det är det här han tycker.
Jag kanske kommer få sparken från den här podden snart för att de upptäcker att jag dubbeljobbar som presstalesman åt Jens Burman.
Ja, det hade varit skrämmande och oroväckande på alla sätt. Om det hade varit så faktiskt.
Ja, nej, men han sa ju det här i senaste vloggen då. Men han är taggad inför helgen. Ska bli kul att se.
Ja, och då får han faktiskt återigen tävla mot Simon Andersson, som vi får säga grattis till då han gör en liten comeback i A-landslaget. Det är ju spännande. Han har man väl inte sett sedan den här legendariska stafetten där det var liksom bara en massa Simon Anderssons och Anders Simonssons. Det var därifrån vi fick det här klassiska Anders Simonsson-fyllda stafettlaget som vi har pratat om många, många gånger. Det var ju ganska många år sedan. Simon Andersson kanske har varit med i landslaget efter det.
Ja, jo. Han är ju inte så daterad.
Nej, och trea i det här loppet var ju som sagt Ebbas bror
Fredrik,
som också är uttagen till junior-VM.
Så att U23-VM, om U23 vi ska VM, vara helt korrekt.
Om man ska vara petnoga. Så att Kul.
Ja.
Kul. Kul ändå. Så vi får väl se vad de här herrarna kan leverera i Otterpa. Annars känns det väl inte som att vi på här sidan har så mycket att hoppas på där. Kalle kommer ju tillbaks.
Mm.
Eller gör han väl?
Ja. Ja.
Eller vänta nu, skulle han vara hemma? Nej, vänta. Om det inte var så att Kalle och Oskar Svensson fortsatt vilar och gör comeback i Ulricehamn. Däremot så var det en rolig grej när det presenterades truppen i Sportbladet. Så lyfter man fram de giganterna som var på väg tillbaks.
Mm, helt korrekt, tycker jag.
Helt korrekt nyhetsvärdering. När man, de är glädjiga ämnen om att giganterna Ebba, Charlotte och Jens Burman tillbaks.
Ja, helt rätt. Det är helt rätt att lansera nyheten på det sättet.
Men alltså jag tyckte det ungefär var som att säga att nu är Ronaldo, Messi och... ja, vad ska vi dra till med för halvdan fotbollsspelare, men Kalle Persson i Bonkefläng tillbaks i landslaget. Ungefär den jämförelsen. Ingen jämförelse i övrigt, men
ja. Jag tar avstånd från de här uttalandena såklart. Ja. Men
jag menar, nej, men kul. Kul att alla tre är tillbaks.
Verkligen. Ja, men vi måste ju nämna lite kort här också att det faktiskt snart är dags för junior-VM och U23-VM. Och ska väl i ärlighetens namn säga att det är ju lite svårt att ha någon jättebra koll på alla de här åkarna eftersom man ju inte riktigt ser vad de gör. Man läser sig ju till vad de här framtidslöfterna har haft för sig, men det är många namn man inte riktigt har superpejl på.
Nej, och framförallt så är väl problemet att det är väl motståndet som är lite svår att bedöma. Man vet ju inte, vi har ju väldigt svårt, det är väldigt svårt att hålla koll på den ryska talangfabriken. Vad kommer de att skicka till U23-VM liksom? Mm.
Finns det Lill Ustjugov och ja, Lill Bulshunov där?
Nej, det här med rysk, jag snöade in lite grann på nu när jag skulle välja in till Fantasy-ligan, för jag försöker kolla upp vad de här åkarna som ska ställa upp har gjort senaste lopp. En som jag kollade på lite noggrannare var Matvejeva, som för någon säsong sen var fantastisk och vann lopp och var med i täten mest hela tiden, men som senaste tiden inte alls har haft samma framgångar. Men nu såg jag att hon hade vunnit någon rysk tävling alldeles innan den här världskupphällningen i Dresden. Så då tänkte jag att men hon kanske är tillbaks. Men det var hon inte, hon var ju inte alls tillbaks. Hon var ju kass. Så att hon hade vunnit en tävling i Ryssland sa ju väldigt lite. Och så det är lite så svårt. Och vi vet inte heller vilka tyska eller... jag menar, de enda landet man kanske har lite hjälplig koll på vad gäller talanger, det är väl Norge som det rapporteras mycket därifrån. Så vad Marcus Grate står sig i förhållande till sina konkurrenter i U23-VM, det är lite svårt att bedöma.
Det ska gudarna veta.
Men han ska åka i alla fall.
Men vi kan ju killgissa oss till att Johanna Häggström och Moa Lundgren har ganska goda chanser i U23 på damsidan.
Elina Rönlund är ju ett av de här gennamnen.
Ja,
kan man ju säga. Hon har ju om det är en morfar som är mormor och morfar som är ändå
Assa Rönlund och Toyni Gustavsson.
Ja. Precis. Och farmor och farfar. Ja, nu kan jag inte säga att jag vet det där exakt alls. Men och hon har ju också varit framgångsrik hyfsat på sådana här SM-tävlingar förut, så att säkert kunna prestera i ett U23-VM. Vad liksom ska man säga i sådana här mästerskap är så svåra att värdera. Junior JVM känns lite mer på riktigt.
Ja, nej, men det är som i damklassen här i U23, där kommer ju exempelvis Tiril och Lotta Uddnesväng vara med. Och de har ju åkt i princip varenda världskuppslopp den här säsongen, känns det som. Så det är ju väldigt blandat där med, eller det är ju senioråkare. Men som sagt, sådana som inte riktigt har slagit igenom fullt ut, som kanske inte kommer få en VM-plats, ja, som U23, satsar på, ja, U23.
U23 VM känns, det är ju lite som ett BVM.
Ja.
Någonstans.
Ett litet ungdoms-BVM.
Ja, ja, men lite så är det ju faktiskt.
Ja, i alla fall nu när det är, ja, under VM.
Och det är väl, det är väl absolut inget fel med det. Mm. Det är väl jättebra att de här har liksom mästerskap att åka i, för att det ska gudan veta, som vi var inne på och Johan Olsson var inne på, att folk slår igenom i olika åldrar. Mm. Att man inte har varit en stor talang redan på juniorsidan betyder inte att man kan vara väldigt framgångsrik senare. Så, ja. Men när är junior-VM och U23-VM en drar igång, Sten?
Ja, men det är till veckan, va? Om det är typ 21-22 någonting.
Mm. Får se. Förra året var det väldigt roligt att följa de här inte på skikross-tävlingarna, ja, och allt möjligt jävla tok de hade slängt in.
För övrigt, det glömde vi säga om världskuppen i Dresden nu. De hade ju några extremt obegripliga gupp på den här banan.
Ja, det var inte en sån här tydliga fartgupp.
Nej, man visste, är det här ett fart, någon sån här fartbula, eller är det bara liksom en höjd? Men det var ju som, det var ju anlagd den här banan.
Ja, ja.
Så var det meningen att det skulle vara ett skikross?
Jag vet inte, det var ju inte ens ett mellanting.
Nej.
Det var ju liksom mindre än ett mellanting.
Ja.
Vilket, ja. Nej, men jag vet, alla vet ju att Kristoffer Bergsum skulle bara vilja, han ville ju bara ha mer hopp och mer gupp och liksom gärna liksom
en loop.
Eldringar, ja. De ska liksom hoppa igenom, ja. någon form av gladiatorer som står och, ja, kastar ut, ja, vad kallar man det? Såna här stora hängen.
Ja, så här pendlar.
Ja, precis.
Skumgummipendlar.
Att man ska åka igenom ett skumgummipendels gladiatorfyllt liksom, ja, yta.
Och så kommer det helt plötsligt ett någon form av glapp i banan och så ska man armcykla sig över.
Ja, visst. Stavarna får man liksom ha hängande i hans.
Eller man kanske hakar i stavarna i någon form av linbanemojäng. Så man färdas över något stup.
Ja. Mm. Nej, visst. Så skulle jag skulle även säga den här, min favorit när det gäller den här gladiatorbanan är ju den här när de bara hänger i linbanan.
Mm.
Och ska komma över en, den tycker jag väldigt mycket om. Så kan man få in en sån också.
Vad tycker du om det? För de hänger ju bara.
Ja, men jag tycker att det är roligt att se. Jag vet inte varför.
Ja, det vore ju roligare med stavar.
Ja,
ja.
Kanske något som skulle kunna ha i skidorna är ju någon sån här rullband som man ska behöva liksom ta sig upp för också, som har något, ja, visst motstånd hela tiden.
Man får kläbo och klampa sig upp för ett rullband med motstånd.
Herregud, FIS, jag vet inte, vi har fortfarande inte hört om ni lyssnar på detta, men utvecklingsmöjligheten är ju oändlig. Det är ju bara att kombinera gladiatorbanan med skidcrossbanan, så är vi hemma.
Ja,
ja, nej, men det brukar alltid vara något sånt i junioren, så det brukar vara lite tv-underhållning i alla fall.
Ja, ska vi kolla på här sidan och på U23, där har vi ju tidigare nämnda Fredrik Andersson med. Och Gurra Berglund, känd från världskuppen i Dresden.
Ja.
Men han var lite orolig, för han ramlade ju på strax innan växlingen under teamsprinten. Så han var lite orolig för handen.
Mm.
Och hur det skulle bli nu inför VM. Så vi får se om han är med.
Det är mycket med svenska händer. Var det inte William Poromaa som höll på?
Ja, William Poromaa som åker, han som är det stora juniorlöftet på här sidan. Han
som offrar liv och läm för nämnda vlogg.
Ja, han bröt handen när han filmade Jens Burmans vlogg.
Det kan ju Stefan tycka är en uppoffring man helt enkelt måste kunna ta.
Ja, ja. Det skulle väl alla tänka sig att offra, tänker jag. Alltså, ja, jag hade ju glatt offrat en hand för att få vara.
Jag är inte bara bruten hörn. Du hade offrat hela handen.
Ja, jag amputerar den bara.
Jag tar den. Ja, men nu är du också känd på en amputee-lover. Men ja. Ja, vi ska gå vidare. Vad hade vi några andra du ville lyfta fram det på juniorsidan?
Ja, vi kan väl gå över till just juniorsidan då. Där har vi ju som sagt Frida Karlsson.
Mm.
Och där hoppas vi ju på superutklassning. Ja. För att göra liksom så klart och tydligt det bara går, visa för Rickard Grip att här ska det inte åkas någon mer Kalanka Cup. Nu, nu ska vi in i den riktiga matchen.
Ja, ja, nej men verkligen, nu får det vara slut på barnbackarna, ja, så att säga.
Mm.
Sluta åka blåa backar.
Ja, nu vill jag ta mig från knappliften.
Ja, precis. Eller inte ens knappliften, det här är åkbandet med gummi, ja, som bara ställer sig på. Hon kanske får ta sig till knappliften för en gångs skull.
Ja.
Sen är ankarlift till slut och ja, sen VM-8.
Mm.
När det verkligen är på riktigt. Nej, och där har vi också Lindsvan som är ju ett av de här övriga lite tunga juniornamnen, får man väl säga.
Ja, absolut. Vi har för övrigt Hanna Abrahamsson, Tilde Bongman, Moa Hansson, Louise Lindström. Mm. Ska väl erkänna att jag inte riktigt vet jättemycket om alla de här kapacitet, men jag räknar med att den är fantastisk eftersom alla på damsidan verkar vara svinbra för tillfället.
Ja, du känner den nya tripplar på gång.
Ja.
Allt annat. Ja, nu har vi ju liksom en förväntan av tripplar, så att allt annat kommer ju vara besvikelse varje gång.
Mm.
I alla lopp. Så är det ju.
Och här sidan, där har vi ju William Borumar som vi hoppas ska bevisa att han är något att räkna med i framtiden.
Mm. Ett annat namn som nämns i de här junior när det skrivs om juniorer som man tror mycket på inför framtiden, så är väl Axel Aflodal en sån där som också man tror ska kunna vara någonting i framtiden. Men de här personerna är ju så unga, så det är ju så otroligt svårt. Och generellt så är det ju också så att det tar lite längre tid för herråkare att slå igenom.
Ja. Jo, så är det ju generellt.
En damåkare. På grund av olika anledningar, antar jag. Men det är ju kanske dels lite större konkurrens. Dels så utvecklas kvinnor fortare än män. Så att det är kanske lättare att se vem som blir framgångsrik tidigare.
Ja, ja, så är det ju absolut. Men det vore ju festligt om man kunde få se de här loppen. Det är ju lite svårt att kunna ta del av några sändningar här.
Ja, jag vet inte, för det var ju som sagt, jag nämnde ju att man förut hade kunnat kollat på lite junior-VM-lopp när det var någonstans i något, vad var det för några år sedan, något hittepåland, typ Vitryssland eller något sånt där, när det var helt grönt ute och så hade de dragit ihop lite spår. Men har du kollat upp hur det är med tv-sändningen?
Ja, jag gjorde en liten enkel scanning, men jag hittade inget tydligt resultat.
Nej.
Men vi får väl efterforska det, så lovar vi att dela med oss av det.
Ja,
vi...
det kanske finns så här fulstreamar annars.
Ja, ja, det kanske sänds på YouTube, vem vet. Vi ska väl såklart också vidröra framgångarna i Oberhof för skidskyttarna som var nu senaste världscuphelgen.
Ja.
Var ju en stor succé, eller ja, i alla fall succé.
Ja, men det var väl en stor succé.
Ja, vi hade ju både Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson på pallen i sprintloppen.
Och det är ju, alltså det känns ju lite grann som med de här OS-gulden och OS-medaljerna som är bekanta sen senaste OS, att man bara har en känsla av att Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson är världsnamn. Det är de ju inte alls.
Nej, det var ju bara att vi hade ett sensationellt skräll-OS.
Precis. Så att de här håller på att etablera sig som pallkandidater nu. För innan den här säsongen hade ju varken Hanna eller Sebastian någonsin varit på en världscuppall.
Nej.
Och nu har Hanna varit på pallen 3 gånger.
Det är väl 3, va? Och nu, för det här var första gången i sprint. Och samma sak för Sebastian Samuelsson.
Så att det här är ju, det är ju helt fantastiskt egentligen att de visar att de är med och är så här bra hela tiden. Det är ju liksom lite av ett paradigmskifte i svensk skidskytte som vi har varit ute efter.
Ja, och framförallt Hanna Öberg visar ju att, för hon gjorde ju en hyfsat bra jaktstart också. Hon tappade ju lite placeringar, men det var ju såna här extremt konstiga skjutförhållanden. Mm. Så alla bommade ju en miljard skott.
Det var ju lite halvt, alltså hela världscuptävlingen blev lite halvt parodi på slutet.
Ja.
När det var framförallt i stafetterna, när de åkte i någon form av snömos bara. Mm.
Det är alltid så här i Oberhof. Kan de inte bara lägga ner Oberhof?
Ja, det är alltid totalt jäkla snökaos.
Ja.
Och det, man kan inte säga mindre om Ropholding där de är. Kanske när ni lyssnar på detta så har de kanske lyckats köra något lopp. Men det har ju varit inställda lopp och det är alltid en massa snö där också. Mm. Inte lika mycket kaos som det brukar vara i Oberhof kanske. Men det var ju lite... Jag menar, när man satt och kollade på sändningarna därifrån, framförallt stafettsändningar som där de trillade som där de liksom åker och sen kommer någon och halva bössan har gått sönder och så ska de låna någon jäkla bössa och kommer åkande med delar som de måste ha med sig i mål.
Få något litet ärtrör som de får sitta och
ja, precis,
skjuta med istället.
Ja, nej men det, ja, sen såg du den här italienska växlingshaveriet också? Var ju också
nej, det missade jag nog.
Ja, men det var det italienska damstafettlaget som när någon kommer och in och ska växla till den andra italienskorna, som för övrigt just nu är ett av världens bästa landslag när det gäller skidskytte. Inte i den här stafetten dock, för där stod de och skulle växla och den som skulle ta över, jag minns inte namnen på vilka det var nu, men hon hade ju inte fått på sig sin transponder som man ska ha runt benet, så den som skulle lämna över stod bara och kollade liksom bakåt när den som ska köra står och får transponden runt benet av någon annan. Det var ju rena parodin.
Ja, det låter ju
det är ganska
helt orimligt i den här typen av
det är ganska oproffsigt.
Nivå på lopp. Ja, verkligen.
Och de hade ju ändå, det var ju ändå helt kört för dem.
Ja. Men som du säger, Italien är ju väldigt intressant i skidskytte nu, för Dorothea Wierer har ju satt någon helt ny slags standard i hur jävla fort man kan skjuta.
Mm.
Hon bara bränner ju av en serie på 5 sekunder, känns det som.
Ja men typ 12.
Ja.
Från skott till skott.
Och så här har man ju inte riktigt sett åkare bete sig tidigare. Och det här har ju fått lite till följd att fler och fler börjar göra extremt snabba serier. Framförallt på damsidan.
Mm.
Så det här kommer nog, det här är ju lite av ett... ja, men en ny trend eller ett trendbrott i skidskyttet, att man måste skjuta fortare.
Mm.
Särskilt när det är sådana namn som Wierer, kanske inte är den absolut snabbaste av alla, men hon är ju en av dem.
Mm.
Så det är ju svårt att konkurrera om man skjuter en serie på 35 sekunder.
Mm.
För då är det ju som en straffrunda efter.
Ja. Ja, nej, det är galet. Men spännande och kul att det hade något nytt. Däremot så såg man ju på stafetten när det var så här riktigt svåra förhållanden. Jag vet inte om det var stackars Lind Persson eller det var
Mona Brorsson.
Mona Brorsson som låg där i, hade en serie på nästan 2 minuter som hon låg där och sköt.
Oj.
Det var något
helt... man hinna bli kall.
Ja, men det var helt vansinnigt. Det var ju för övrigt inga jätteglada svenska stafett dagar att prata om.
Nej.
Våran gamla poddfavorit Insane Thorstein såg ut att typ få stroke i direktsändning.
Ja, vi trodde ju inte att han skulle överleva det här loppet.
Med tanke på hans tidigare, man kanske ska skratta åt det här, men hans tidigare hjärtproblem som vi har pratat om i podden. Mm. Och hur han liksom typ av, han fick ju någon sån här hjärtflimmer tjosan som Charlotte Kalla hade för ett par år sedan, hade ju också Insane drabbats av.
Mm.
Men han såg ut att drabbas av det under loppet. Han gjorde ju en blink.
Mm.
Han blinkade.
Jag gillar för övrigt att han numera bara är Insane.
Ja, men
det är hans tilltalsnamn.
Man kan inte hålla på att säga Insane Thorstein hela tiden.
Nej men jag hade gärna kallats för Insane.
Insane Sköld. Han har en ganska bra ring to it ändå.
Ja.
Sen är det ju nog, ja, det kanske skulle funka på det också, för det är lite av ett ironiskt smeknamn lite grann kanske. Jag vet inte hur Insane Thorstein egentligen är.
Nej, han verkar känns inte så galen.
Han verkar inte superinsane.
Nej, jag vet inte riktigt. Det är ju faktiskt inte vi som har kommit på det här.
Nej.
Nej. Även om man kan tro det.
Ja.
Det här var någon, det var säkert Tio Söderhjelm som myntade. Det var ju någon annan skidskytt i alla fall som skrev det någon gång.
Ja. Och Men på samma sätt så känns inte du helt totalt insane, Stefan.
Ja,
så
att, fint att höra.
Det kanske får bli ditt nya ja. Poddnamn. Mm. Här är Stenqvist och insane. Mm. Skitsnack. Ja, men hur som helst, han sköt ju bra. Och sen åkte han väl helt okej fram tills typ inför andra skyttet, och sen efter andra skyttet då väggade han fullständigt. Han brinkade totalt och tappade typ 1,5 minut på någon kilometer. Mm. Det var helt insane om något.
Ja.
Och sen hade inte Sebastian Samuelsson så mycket mer att göra. Lyckas köra upp oss till en typ 50 plats.
Ja, ja, det var ju ändå hedervärt avslut där.
Ja. Men ändå fantastiskt roliga besked inför hemma-VM i Östersund, att vi verkligen har folk som inte bara är någon form av
one-hit wonders.
Precis. Utan här är folk som kanske på riktigt kan vara med och tävla om nya medaljer.
Ja, vi får väl hoppas här nu att det känns som att det ligger i luften lite med första segern här nu snart. Och jag skulle väl satsa mest på Hanna Öberg kanske.
Ja, om man bara får liksom lite ordentlig fart på benen. Det känns ju som att det är där hon tappar lite grann.
Ja, alltså hon har ju bra fart, men det krävs ju en liten skjuts till.
Ja, ja, så är det verkligen. Sebastian Samuelsson skulle också kunna få till det.
Han behöver skjuta lite bättre.
Han behöver skjuta bättre. Han har ju farten liksom. Så att det kan nog hända lite när som helst. Varför inte i Ropolling, som vad var det Pichler kallade det, skidskyttets Grand Prix.
Mm.
Vilket jag tycker är en ganska konstig. Det var en artikel jag läste idag, att Wolfgang Pichler anser att Ropolling är skidskyttets Grand Prix. Grand Prix är ju liksom inte en plats, men jag vet inte. Nej. Men man förstår kanske ungefär vad han menar.
Man förstår vad han menar, men det var lite lite konstigt kanske.
Ja, lite konstigt. Nej, vi får se.
Mm. Ja, vad säger du? Känner vi oss nöjda nu för den här veckan?
Ja, herregud, vad vi yrar på.
Ja.
Så jag tycker synd om den som om 80 avsnitt ska behöva komma till avsnitt nummer 82 eller vad det är, och lyssna på det här långrandiga dravlet.
86, 87, jag vet inte vart vi är ens längre.
Nej, man blir lite.
Vi närmar oss 90 i alla fall.
Snart
100 jubileum.
Blir det 100 den här säsongen?
Ja, svårt att säga, men kanske.
Kanske.
Mm. Nej, men som vanligt, kontakta oss, kom med era inspel och förslag och tips och allt vad det nu kan vara på skidsnack@aftonbladet.se, på Instagram och Facebook under Skidsnack. På Twitter finns vi också, om kanske inte riktigt lika aktiva, men
lite aktiva.
Så får vi väl höras igen efter nästa helg. Eller någon gång nästa vecka.
Det lär vi göra.
Ja.
Hej då.
Hej då.